Håller svensk politik på att tas över av maffiametoder?
Eller är det rasism att säga så?
Och så pratar vi om Annie Lööf. Vad finns egentligen kvar när den stora ledaren lämnar Centerpartiet?
Det här är Politiken med Maggie Strandberg och Torbjörn Nilsson.
Och Henrik Tore Hammar.
De senaste åren har ju väldigt mycket i politiken handlat om gängkriminalitet. Och att vända på stenarna för att lösa gängkriminaliteten eller ändra brottsbalken. Och nu tycks det som att gängkriminaliteten också har tagit sig in i politiken på ett annat sätt. Eller?
Partierna, ja, för i måndags så på förmiddagen kom en rubrik som nog chockade ganska många: kriminella inblandade då ledande politiker kuppades bort. Ja, det här är Aftonbladet och Orsin Kantväl som har skrivit om det som hände i helgen bland Botkyrkas socialdemokrater när starka S-kvinnan KSO Ebba Östlin fick inte förnyat förtroende.
Och vad, då, vad var det som hände? Det här låter ju väldigt
komplext, kan vi säga. Och det här är ju en historia där det är mycket källor säger. Så vi kan ju börja med källorna som har pratat med Orsin Kantväl. Han hävdar då att det kom många nya medlemmar, och nu citerar jag här: enligt flera källor inte bara personer som knappt ens kunde svenska och som inte tycktes begripa vad de gjorde där. Ja, nu har vi satt en bild utav vad handlar det här om. Vad är det här för människor som kommer? Ja, då kommer det mer källor som säger att det här är personer som associeras med gängbrottslighet. Och att i alla fall en person som nyligen har kommit ut ur fängelset som är medlem i Vårbynätverket var på plats. Och att dessa skulle då ha varit med och röstat bort Ebba Östlin.
Men så här är grundtesen någonstans, att det är ett gäng med kopplingar till gängkriminalitet som har gått emot Ebba Östlin, det socialdemokratiska kommunalrådet.
Ja, och på direkten så kommer spekulationerna. Är det här nu en till kvinna, socialdemokratisk maktfaktor som vill sätta hårt mot hårt mot brottsligheten som nu faller, lite liknande då Soffan Hermansson i Göteborg när hon tog liksom ut svängarna mot vad man kan se som någon sorts avart utav multikulturalismen. Grundfrågan handlar om nedstängningen utav fritidsgårdar i februari 2022. Fritidsgårdar som ABF drev, och det här kommunen tog över dessa för man menade att det fanns massa problem, att det hade funnits kriminella där, och det var många argument som användes att det liksom händelser inte hade anmälts, så att man på något sätt skulle ta itu med det här. Och ABF har ju reagerat starkt på det här från början och sagt så här: nej, vi förstår inte vad det här handlar om, och man har också liksom anmält kommunen för sitt agerande.
Man har inte reagerat som en klassisk ABF-gubbe. Alltså, ni känner till den typen, den som sitter längst bak, räcker upp handen på ett ABF-seminarium och sen orerar i en halvtimme. Utan tesen här är väl att man har, så att säga, agerat som en falang i en falangstrid i ett politiskt parti. Det är ABF som har samlat människor, tagit dem till det här mötet och kuppat bort Ebba Östlin. I en hämndaktion.
Ett agerande som är ganska vanligt i politiken, som många av våra toppolitiker är väl bekanta med.
Det är någonting som vi associerar ofta med ungdomsförbundare, och man tänker så här att ja, det här är ju någonting som den som kan sina rullor bäst och vet typ hur ska man få in de nya medlemmarna. Det är liksom en vanlig taktik att jobba med. Och Nadina Rosengren, politisk stabschef för Socialdemokraterna i Botkyrka, hon säger att det har drivits en kampanj för att avsätta Östlin, och beskyller direkt ABF i Botkyrka Salem för att ha rekryterat de här nya medlemmarna.
Men det finns invändningar mot den här beskrivningen, eller?
Ja, men dels så har Daniel Svedin på Arbetet skrivit en text där han har andra källor som menar att konflikten då inte handlar om ABF mot Östlin, utan att det är en intern konflikt mellan flera olika socialdemokratiska kommunalråd. Det var för mycket solorace, som någon av hans källor säger. Och sen har ju också Katarina Berggren, som tidigare varit biträdande partisekreterare för Socialdemokraterna och är aktiv i den här delen av Stockholm och var på det här mötet. Hon säger ju att det inte alls handlar om ABF mot Ebba Östlin, utan att det är en HR-fråga egentligen. Alltså hon säger inte det ordet, men hon säger det här har varit en långvarig strid och samarbetssvårigheter och en konflikt på en helt annan, alltså mer, en mer arbetsmiljöfråga.
Och det här i sådana fall låter ju mer också som det vissa sa var egentligen problemet med Ann-Sofie Hermansson, Soffan Hermansson i Göteborg. Det handlade om ledarskap, och det här var liksom en helt legitim konflikt. Vi har också Kristina Sedell från ABF i Botkyrka som går ut i våran tidning Svenska Dagbladet och säger att nej, det var inte så att vi har lockat till oss och rekryterat medlemmar för det här just specifika mötet, utan det är nya medlemmar som har kommit till under valåret, och att det finns ju stadgar som säger att man måste varit medlem åtminstone i en månad för att man ska ha rätt att rösta. Men det här är ju ändå intressant med retoriken, att vissa väljer i alla fall att prata då med sin kantväl och säga att det här är problematiken, det är kriminella element som har varit del utav detta avsättande. Och på direkten så tänkte jag, åh, det här låter ju som det här som statsvetarna i Göteborg är så oroliga för. Och då förstår ni vad jag pratar om.
Är det att inte folk ska svara på SOM-undersökningen?
Det är sånt som man har varit väldigt fokuserad på där, men Peter Isaiasson, Carina Gunnarsson och Bo Rothstein, statsvetare, de har varit ute och larmat för att vi samhällsvetenskaper missar massa viktiga frågeställningar i ett förändrat Sverige, och på något sätt säger att så här, det här är en sorts PK-rädsla, eller någonstans finns det en beröringsskräck. Det borde vara vi vetenskapsmän som undersöker massa viktiga frågeställningar. Istället så är det myndigheter själva eller journalister som lyfter massa problem. Och de pekar...
Var gör de detta?
I kvartal till exempel, i januari, så gick de ut efter att ha tittat på någon så här vetenskapsakademi eller någonting. Det var så här förfrågningar från olika samhällsvetare, vilka sorts projekt man tittar på. Det här är så intressant också, för de gjorde det här antigrejen, att de gick igenom projekten som hade fått pengar, och inget av de projekten lyfte upp de frågeställningar som de här tre statsvetarna tycker verkligen behöver lyftas. Och den stora frågan är någonstans, kan den offentliga makten tas till fånga utav kriminella element i det nya Sverige?
Alltså egentligen maffiastrukturer, för det är ju så, alltså i riktiga maffialänder,
ja.
Alltså södra Italien, så är det ju den infiltrationen som är den stora saken, inte kanske kriminaliteten i sig, utan att den också övertar så att säga den lagstiftande, och kanske framförallt de myndigheter som ska se till att lagar upprätthålls.
Det finns väl redan en hel del sådana rapporter som har kommit de senaste åren om att det är så i vissa kommuner.
Ja, och det egentligen de lyfter, det är ju så att säga den offentliga makten. Det är ju liksom myndigheter, det är kommuner. Nu är det ju egentligen på en lägre nivå som frågan har lyfts upp, om det är ett parti, om partier kan tas över utav kriminella element. Och det här är ju också någonting som har liksom förekommit, för det som vi på något sätt tänker så här, ungdomsförbundare blir ungdomsförbundare och håller på med sina vanliga knep. Det har ju lyfts flera gånger också om när det är nomineringsprocesser, på något sätt så här, frågeställningen har varit så här, är det här sanna medlemmar, är det här riktiga medlemmar, eller är det något suspekt som kommer in? Och intressant är det ju i Botkyrka, för vilka är det som styr i Botkyrka? det är ju nämligen mittenstyret som de kallar sig.
Vilka ingår i detta mittenstyre?
Det är Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna. Men det är oklart hur de här mindre partierna kommer ställa sig till Socialdemokraternas nya ledare. För frågan är ju någonstans här, går det verkligen att stödja den nya ledaren om det har varit något fuffens i processen? Men det intressanta är också det andra nykomlingspartiet i Botkyrka kommun. Vet ni vilket det är? Nyans!
Just det!
Ett av två kommuner som man kom in i förutom Landskrona, för då kom vi till nämligen partiledaren Mikael Yüksel. Att det här var ju också en diskussion när han var centerpartist och skulle liksom kom upp väldigt otippat i Göteborg i Centerpartiet. Rickard Nordin var föreslagen som nummer två på listan. Men efter nomineringsmötet så knuffas han ner till plats nummer tre, och just då uttalar han sig inte mer än att säga att så här, Mikael har varit väldigt duktig på att mobilisera, men det framkom väldigt snabbt de här anklagelserna om att det har varit liksom något suspekt. Vad tog han in för sorts personer som lyfte fram honom till den här positionen, och sen senare blev han ju utesluten.
Logiken du har är ju i grunden obegriplig. Jag har sagt det till dig innan, jag säger det igen. Logiken du har är ju i grunden obegriplig.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Här får man väl säga, om man ska vara snäll mot de här statsvetarna som kritiserar andra statsvetare, att det här är ju också så att säga ett journalistiskt problem. Det mest underbevakade som finns i svensk politik är ju provvalsprocesserna, eller alltså sättet, processerna som leder fram till en valsedel. Och de här är ju väldigt svårbevakade, för partierna öppnar inte upp där, och journalister betraktar inte det som en del av det allmänheten ska få veta, för det har vi inte gjort historiskt på något sätt. Men för att liksom kunna räta ut vad som äpplen och päron i sådana här saker, så måste man ju ner på detaljer. Alltså, hur har den här skickliga mobiliseringen gått till? Finns det liksom löften om någonting? Går man till ett medlemsmöte för att man får 500 spänn i fickan och ett betalt medlemskap och går in och röstar på en person, och sen syns man aldrig mer till? Det där har ju, som du var inne på, så har ju det liksom funnits i ungdomsförbund på olika sätt. Alltså SSU, de hade bussar ner i Skåne när de falangslogs mellan Helsingborg och resten av Skåne. I Stockholm så är det ju en berömd muffdrabbning i landstingshuset där, mellan Hanif Bali, som då ville bli ordförande i Stockholm, och Jessica Rosenkrantz var det väl på andra sidan. I vilket fall, där de liksom inte ens kunde till slut ha koll på en röstlängd. Och det där tycker kanske rätt många är, det är inte så allvarligt. Alltså, det är ungdomsförbund, det där bevakas inte, det blir inte någon grej. Samtidigt så har det ju varit avslöjanden där motsvarande eller liknande processer har funnits på partinivå. Moderaterna hade ju en stor valfuskskandal inför valet 2010, och som liksom har återupprepats på olika ställen.
Alltså en intern, inte i själva valet. Nej, utan precis. I provvalet.
Och det är också frågan här, att jag menar, provval och interna strukturer i partier ska ju mätas mot partiers regler någonstans. Och de ser lite olika ut. Det är ju någonting annat än att någon fuskar i det allmänna valet. Alltså, där vi har en lagstiftning för landet, hur det ska funka och sådär.
Och för grundfrågan där är ju någonstans, är de här nya medlemmarna, är det riktiga medlemmar? Är det genuina medlemmar? Har det skett liksom på rätt sätt?
Eller är det här bara rasism? När det kommer in 50 personer som man inte känner igen med en annan hudfärg?
Men det finns ju en sån aspekt, tänker jag. Det liksom, partierna jobbar väldigt hårt för att bredda sig och nå ut till fler grupper och nå unga med utländsk bakgrund. Och sen så kommer det relativt ofta islamismanklagelser eller den här typen av frågor, eller liksom nu är det klanröstning.
Ja, men titta bara på diskussionerna om den i veckan tillträdande centerpartiledaren. Alltså där finns ju i hela rapporteringen om hans dubbla medborgarskap, hans koppling till Turkiet, är en del uttalanden han har gjort, så finns ju liksom relevanta frågor och samtidigt något slags löst misstänkliggörande som aldrig liksom blir hårt, tycker jag i alla fall.
Och det är ju det som är, som sagt, motargumentet, att är det här genuina frågor? Här vet, det är väldigt mycket som vi inte vet om historien i Botkyrka i helgen med sitt historiska förspel, för att förstå den på riktigt. Och det kan ju vara så att det kanske, nu är det ju statsvetare som då säger så här, det här vi behöver undersöka, det här som vi tror, och som kanske också Tove Livendal på våran ledarsida var inne på i sin text i morse, där hon lyfter upp just problematiken om det är så att kriminella element tar över partier. Och hon pekar väl på att just att det finns en historia av att så här har det gått till tidigare i Sverige. Det är ingenting konstigt med detta. Att det kan vara väldigt problematiskt att inte inse att när då det här som gamla SSU-are och muffare har sysslat med, när det möter en ny verklighet, kriminalitet i Sverige, så blir det mycket mer problematiskt, och vi måste våga prata om dessa saker. Och det är kanske lite det som statsvetarna är inne på, att det kanske finns någon sorts PK-rädsla av att titta på vad är det egentligen som försiggår, för man vill inte stigmatisera och peka ut andra grupper. Men å andra sidan kan man ju också argumentera för, fast kanske statsvetarna och olika sociologer behöver göra analyser av de här processerna. Hur mycket handlar det om rasism och det här väldigt oklara misstänkliggörandet, för att på något sätt så är gängkriminaliteten ett så oerhört potent politiskt vapen just nu.
Och jag bara tänker på den där grundfrågan också. Är det mindre kriminalitet på kommunalt drivna fritidsgårdar än på ABFs fritidsgårdar? Alltså, jag vet inte. Det finns ju ett misstänkligande bara i det agerandet, om det nu är så som ni beskriver det.
Ja, men någonstans presenteras ju en universal lösning här av många. Man ser det här som ett tecken på partiväsendets kris. Alltså det är för få människor som engagerar sig i partier. Hade det varit en större massa så är den svårare att kuppa. Oavsett om det liksom är av en falang eller om det är av gängkriminella. Frågan är om det är fullt så enkelt. För det riktigt svåra här, om man tittar på liksom maffia och politiska falanger, så är det ju så att de är ganska lika varandra på en del sätt. Det är ju samma typ av klanbildning, det är samma typ av trohet mot en ledare eller en sak. Det är samma tanke om att ändamålen helgar medlen. Den konstanta skräcken av att bli avsatt av någon ny uppstickare som kommer runt underifrån och vill ta mitt revir. Alltså, som sociala strukturer så finns det ju ett släktskap mellan maffiaorganisationer och politiska partier. Vilket ju gör här att det är kanske inte så konstigt att gängkriminella lär sig av politiska falanger och tar sig in i partier. För där finns möjlighet att lösa saker som de inte kan lösa på annat sätt. Men det är liksom ingen enkel sak att hålla dem ute heller, tänker jag.
Det, ja, intressant tanke. Så är det väl överallt i samhället, eller så är det väl i näringslivet också, tänker jag. Någon slags maktkamp. Alltså,
ja, det är det ju.
Och det finns
och maktkampen finns ju i näringslivet också, men inte samma slags klanbildning.
Någonstans är det ju så här, vi lever i en allvarlig tid på många sätt. Alltså en 15-åring blev ihjälskjuten på en sushi-restaurang i helgen. Vi har sett liksom ett gängkrig i Stockholm sen julhelgerna som har verkligen varit otroligt intensivt på många sätt. Det är, politiskt har vi en regering som har kommit till makten till stor del på den här frågan, men som inte riktigt kan svara på vad de ska göra just nu. Alla deras lösningar är sådana som ligger längre fram i tiden. Men Gängkriminaliteten är ju också på något sätt vår tids starkaste politiska argument. Alltså man kan, lite som terrorn var en gång i tiden, att man kan genomföra väldigt mycket lagändringar med hänvisning till gängkriminalitet, och då behöver man inte svara på så många följdfrågor, för att vi alla är överens om att det här är så pass allvarligt.
Ja, jag tänker anledningen till att vi sitter och pratar om en egentligen intern socialdemokratisk sak i Botkyrka är ju att ordet gängkriminalitet existerar överhuvudtaget i rapporteringen om den. Så det är ju som ett liksom trumfkortsargument. Nämner du det så får du intresse, och det är svårt att säga emot också.
Och vi ska säga att Botkyrka har ju haft mycket problem, och det var ju där som Adriana, 12-åringen, sköts ihjäl. Det är en fråga som Socialdemokraterna där har liksom lyft upp, och man har delat ut stipendier till Adrianas minne, och det har ju varit en väldigt levande fråga på något sätt, att så här, nej men det är barn som dödas, det finns ett väldigt allvar i den här verkligheten.
Frågan är om gängkriminalitet inte börjar flyga iväg och bli ett politiskt argument på ett annat sätt. Jag vet inte om ni hörde Oskar Stenström, NATO-förhandlaren, i radio i helgen.
Nu när vi ansöker om att bli medlem i en försvarsorganisation där denna organisation, PKK, hotar Turkiet, så behöver ju då Sverige hjälpa till. Och då handlar det inte minst om finansieringen av PKK.
Var kommer de där pengarna från då?
Ja, jag kan inte gå in på det exakta arbetet, och det ska myndigheten svara om. Men vi vet att det, till skillnad mot Finland, så har vi en större andel av finansieringen av PKK från Sverige. Och här finns det också ett gränsland, ska jag säga, mellan finansiering av terrorism och grov organiserad brottslighet.
Till att börja med så är det ju så spännande att Oskar Stenström sitter i Godmorgon Världen och pratar och låter sig intervjuas. Det här är ju en tidigare statssekreterare hos Magdalena Andersson. Nu har han titeln ambassadör hos Ulf Kristersson, med egentligen i princip samma arbetsuppgifter vad gäller NATO-processen. Det är ju en person som på klassiskt tjänstemannasätt har hållits i bakgrunden. Inte den som ska föra ut Sveriges position eller regeringens talan eller tänka högt och regeringens vägnar.
Men nu kunde han inte säga nej när han fick frågan från Gummanvärlden. Alltså människor i utrikesförvaltningen älskar ju P1-programmet Gummanvärlden. Jag har jobbat där, så jag vet hur det är.
De är primär målgrupp.
De säger inte nej när frågan kommer. Fast sen var han också i Efter fem i TV4 hos Tilde de Paula. Det tror jag inte är utrikesförvaltningens favoritprogram.
När jag uppfattar det, och pratar man med källor i regeringskansliet, så finns det ju faktiskt en del som säger att jo, men vi har nog kanske gjort en miss i NATO-processen. Nämligen att vi har inte motiverat för svenska folket varför det här memorandumet är viktigt, varför de här punkterna om skärpt terrorlag, att PKK är enligt Sverige en terrororganisation med stora problem. Vi har inte motiverat, så att säga. Vi har inte skapat ett problem som alla inser att vi måste lösa i det här avtalet med Turkiet. Alltså kort sagt, vi har inte förklarat för svenska folket att Turkiet har ju en del poänger här, och därför ska vi ju gå dem till mötes.
Så det är så vi ska förstå Stenströms medverkan i Godmorgon Världen.
Ja, men och det man då gör är att man kopplar ihop PKK i Sverige med gängkriminalitet, och specifikt nämner man då den här kurdiska räven, så kallade, som ju rapporteras nu som en av de som är i topp och strider om droghandeln i Stockholm, och ett av skälen till att det nu har eskalerat så mycket här. Han är ju då, lever nu i Turkiet, men sägs då kontrollera det, ja, men därifrån.
Och det är ju så spännande.
Man får väl ändå säga att hittills har ju inte regeringen presenterat så starka belägg för kopplingen gängkriminaliteten och PKK. De kanske finns, men de fick också väldigt mycket kritik från Oskar Stenström fick mycket kritik från vänsterhåll när han var ute och sa det här, för att de tyckte att det var så, att det var extremt att prata på det sättet utan att belägga med.
För det blev ju på direkt så här rubriker i turkisk media om att svensken erkänner det PKK finansieras utav gängkriminella aktiviteter. Och jag undrar det här med, sa vi inte att de skulle göra förståelse för terrorfrågan?
Ja, men det är ju just det som är så spännande. Regeringen, uppfattar jag, intar en ny position i sin kommunikation. Man skickar fram Oskar Stenström. Och han ska i någon mening förklara att PKK är en hemsk terrororganisation och farlig på riktigt. Men det duger så att säga inte med terror. Utan argumentet blir gängkriminalitet. För gängkriminalitet har liksom ditt större... Det är ett skarpare politiskt verktyg. Svenskar är mer rädda för gängkriminalitet än för terrorism. Och här så får han då till den här kopplingen till kurdiska räven. Och bara det är ju så bra story ingrediens. Alltså ni hör ju på namnet. Kurdiska räven. Hotet mot svenskt NATO-medlemskap. Det är ju en bra historia. Direkt.
Verkligen, men man känner fortfarande att den är till mycket oberättad.
Jag tänkte säga att det låter väl som den bästa journalistiska historien, den okollade, att just berättelsen är i sig mer potent än en sakinnehållet som vi inte heller har fått liksom helt bekräftat.
Sen har du väl en svaghet som politiskt argument, för det här väcker ju snarare motfrågor eller ställer frågetecken. Alltså, om det här är problemet enligt NATO-förhandlaren Oskar Stenström, varför fanns då inte motkrav med det här memorandumet? Alltså motkrav av karaktären okej, ni vill att vi ska skärpa oss med PKK, då vill vi att ni ska skärpa er om våra gängkriminella som har någon slags fristad nere i Turkiet, och nu ska vi titta på klockan varje dag som går innan ni har lämnat ut dem. Och, så att säga,
men vad då, skulle annars går vi inte med i NATO? Eller liksom...
Nej, ska ni ha våra PKK-människor utlämnade? Okej, våra och våra, men ni vet, de som Turkiet säger är PKK eller ankopplade terrorister. Då ska vi ha våra gängkriminella så vi kan sätta dem bakom lås och bom.
Det här, jag känner att du, för att vara en person som har ägnat så mycket tid åt NATO-processen, känner jag att du missförstod läget i Madrid och vad som hände där.
Kritiken mot läget i Madrid, att svenskarna var pressade och skrev på ett för Sverige dåligt avtal, den går ju ut på att man inte hade några motkrav.
Absolut, men motkravet man... skulle ju vara motkravet är ju Sverige ska få gå med i NATO, inte ni, liksom, det som Turkiet förband sig till var att säga ja till att ge Sverige invitee-status i Madrid.
Jag förstår.
Du
har en poäng. Att det här kanske inte var det bästa motkravet.
Jag känner att
man
du
hade
själv
dra...
nu har blivit liksom gängkriminalitetsstämpeln har gjort dig blind.
Nej,
nu kan du inte se något
men
annat.
Men om du sitter i en situation, alltså en förhandling är ju dynamisk. Om du sitter i en situation där ni bråkar om A, då kanske man ska börja prata om B för att få en bättre position i frågan om A. Alltså en sidomanöver, ett stickspår, en skenmanöver om du så vill. Bara för att få dynamiken mellan parterna att bli något annorlunda. Okej, det här är förhandlingsskola från Torbjörn Nilsson. Kanske inte den som skulle löst situationen i Madrid. Det är jag med på. Jag tycker bara att det finns något intressant i det.
Som Ann Linde sa om den text vi skrev i helgen om detta. Hon skrev på sina sociala medier. Som vanligt var det de som inte var med som vet bäst hur det skulle ha gjorts.
Ja. Vi hör dig, Ann Linde.
Allt det här är så intressant för att finns ju också de som säger så här, vad svenskarna behöver göra nu, det är att liksom göra en PR-offensiv i Turkiet, förklara liksom så här, nej, vi handlar inte bara om att vara hedningar som bränner koraner, utan det är bra att ha med oss, win the hearts and mind of the Turkish people. Nu är det istället regeringen som inser så här, nej, vi ska inte vinna turkarnas hjärta, utan vi ska mer förstöra något sorts liksom så här PKK-rykte i Sverige. Vi måste liksom angripa och smutsa ner dem. Men då gör man det inte med det som huvudfrågan handlar om, terror, utan man tar det ännu starkare svenska vapnet. De kan ha koppling till gängkriminalitet.
Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Så går det inte till. Välkommen till verklighet.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hör ni lyssna på det här?
Det är svårt att inte bli berörd av att stå här idag. Den sista partiledardebatten är i riksdagens kammare och det finns mycket att säga.
Det här är partiledardebatten för några veckor sedan i Sveriges riksdag. Man skulle ju också, som om man var Annie Lööf, kunna sagt att det är min sista partiledardebatt. Men i Annie Lööfs universum så är det den sista partiledardebatten. Alltså, för de kommer ju fortsätta även efter att Annie Lööf slutar som partiledare den här veckan.
Maggie, du har ett problem och det kallas att du inte är en generös lyssnare. Du anmärker på ord när man måste ju vara med och ge the benefit of a doubt. Alla fattar ju att hon menar att det är hennes sista debatt. Det är liksom, sluta nu.
Absolut så fattar man ju kanske det. Och det är ju vanligt att i den sista partiledardebatten så har man en liten avtackning där partiledaren tackar riksdagen och vakterna och matsalspersonalen och så säger de andra snälla saker tillbaka.
Men det
säger ändå någonting om Annie Lööf, tycker jag, att hon använde ordet eller begreppet det här är den sista partiledardebatten.
Du tänker att det inte... Ingen annan partiledare skulle göra den felsägningen. Om vi utgår nu och är snälla och säger att det är en felsägning.
Det har ju varit en typisk Annie Lööfsk medietid de senaste veckorna. Där hon är ju väldigt skicklig på att lägga upp mediestrategi och synas överallt på samma gång och vara i...
Avskedsturné.
Nu har hon ju gjort en avskedsturné. Och då har det slagit mig. Den inleddes ju på sätt och vis med Min sanning. Som ju hon ju fick mycket beröm för att det var väldigt starkt och så. Och det brukar ju Min sanning vara. Men sen har det slagit mig att nästan alla intervjuer hon har gjort efter Min sanning har också varit Min sanning. De har handlat väldigt mycket om Annie Lööf personen, den svåra tiden, de hemska sakerna hon har varit med om, hot och hat och hur hon känner för att inför att Annie Lööf, personen, partiledaren, ska sluta. Man har handlat otroligt lite om vad har Annie Lööf genomfört politiskt under sina 11 år som partiledare? Vilka reformer har hon gjort? Hur har Sverige förändrats under de här åren? Hon vill bli ihågkommen, säger hon, som den som höll Sverigedemokraterna utanför makt. Men jag vet inte om ni har noterat att Sverigedemokraterna är näst största parti, sitter i regeringskansliet, deltar på pressträffar med regeringen. Medan Annie Lööfs parti har lite svårare.
Menar du att Annie-fokus kanske gör att hon missar lite stora grejer?
Det har ju funnits en intern kritik i Centerpartiet. Dels kring liksom Annie Lööfs ledarskap och att hon har tagit väldigt mycket utrymme och att det varit svårt att växa i skuggan av Annie Lööf. Många också har lämnat partiet av de liksom unga talangerna.
Finns det inte en trädliknelse här från
Torbjörn? Jo, nej, det är Eva Stenberg på DN som hade den från början, att Annie Lööf har varit som ett stort träd.
Imitatören Torbjörn, vad kul.
Men där andra har liksom befunnit sig i Annies skugga då. Och detta brukar hon själv säga inte stämmer och att det finns andra skäl till att människor har slutat, att det har haft...
Det är dålig jordmån, det har inte regnat på rätt sätt, klimatförändringar etc.
Men jag tycker ändå att det är talande att i de här avskedsintervjuerna så handlar det otroligt mycket om personen Annie och väldigt lite om det politiska projektet. Och det som jag tycker korrelerar lite med den interna kritiken i partiet är ju att det har pratats mycket sen... egentligen januariavtalet föll, att det inte finns så mycket sakpolitik i Centerpartiet idag. Det har skett ganska lite politikutveckling. Man pratar inte politik Annie Lööf pratar inte om politik när hon blir intervjuad, och det finns inte tydliga politiska sakfrågor som människor förknippar med partiet.
Jag kommer att tänka på en sak här. Alltså de sista dagarna har jag ägnat åt att läsa om alla motioner som Annie Lööf har skrivit. Framförallt när hon hette Annie Johansson.
I riksdagen alltså?
Ja, riksdagsmotioner. Och vad hon gjorde i riksdagen under sin första tid där. Och också alla artiklar. I alla fall under då den tiden hon hette Annie Johansson. Hon bytte ju namn samtidigt som hon blev partiledare. Så det...
Det var ju för att hon gifte sig, inte för att hon blev partiledare.
Så är det ju, men hon skapade ju också...
Men var det en slump att det här stora trädet tog just det namnet som är så väldigt trädförknippat? Nej, nej.
Jag vet inte, här går vi faktiskt in på en av få privata saker hon inte har pratat om. Men det är ju... Det är ju ett faktum att hon skapade en ny politisk persona som partiledare delvis. Och att det råkade sammanfalla med att hon kunde byta efternamn. Var kanske inte till hennes nackdel, precis just där. I vilket fall, det finns ju en del roliga eller kanske ännu mer intressanta, pregnanta uttalanden från den där Johansson-tiden. Ett sånt är, det är ganska sent, det är under 2010. 2010 är ju Annie Johansson snart Lööfs liksom riktiga dunderår. Där blir hon först utsedd till att vara en av fem nationella talespersoner för partiet i valrörelsen. Sen blir hon utsedd att vara valanalysens ordförande. Sen blir hon utsedd till att vara ekonomisk politisk talesperson. Det här är en kvinna som alltså har suttit 4 år i riksdagen. Hon är nykomling. Hon får alla de här 3 uppdragen på 1 år. Och året efter blir hon ju partiledare. Men det här året så är hon ändå kvar på många sätt i... Alltså det finns spår utav den här jätteunga och lite gröna politiken. Hon har ett underbart uttalande. Under de här åren berättar hon ju alltid sin story om hur hon blev centerpartist. Pappa som sa, man kan inte stå och skälla på läktaren, man måste vara nere på planen och spela.
Eftersom
och
hon
läste alla partiprogram och sen valde hon Centerpartiet. Men i Veckans Affärer så säger hon, alltså det finns ju inget perfekt parti. Det bästa hade ju varit om det hade funnits ett Annie-parti. Och det är ju precis det som Centerpartiet blev enligt den interna kritiken efter 10-11 år med Annie Lööf som partiledare. Eller hur många var vi uppe i? 11 är vi uppe i.
Och lite till.
Men... Det blev ett Annie-parti. Ett toppstyrt Annie-parti. Där, ja men tänk själv. Om man är ett parti. Och så är man ett modernt parti. Ens partiledare får barn. Är föräldraledig. Så kommer den personen tillbaka från föräldraledigheten. Då kan man ju tänka att partiet har tappat lite tempo. Behöver liksom en ny start, ett svung framåt. När Annie Lööf kommer tillbaka från sin föräldraledighet så tar hon 10 mediehus och pratar om egentligen sin livmoder. Alltså den svåra förlossning hon hade, hur nära det var att det gick riktigt, riktigt, riktigt illa. Är comebacken, inte nu ska Centerpartiet dra igång det här.
Henrik har suttit här och himlat med ögonen och spruckit nästan av, jag vet inte, vad är det du vill ha ur dig?
Nej men det här, Annie-sekten, låt oss slå på hur många gånger hon använder jag och min i alla sina tal.
Alltså, känner du att det drabbar också dig?
Ett, att jag känner igen en person som vet att lyfta fram sitt lilla jag, kanske. Men framför allt, är det inte media som ni är arga på? Varför pratar hon om de här sakerna? För det finns ett sånt stort intresse. Och vad är det orimliga i att personliga upplevelser som att jag höll på att förlora livet, mitt barn liksom föddes för tidigt, vi var oroliga för att hon skulle överleva. Det finns ju en extremt intresse av att föra fram det här, och kanske hos en person som, jag menar, problemet med att hon var grön var inte som jag tänker på när jag var så här PT-programledare, utan det var ju att hon var en sån käring, extraordinär. Att ha med henne så blev det, du vet, i det här glada, puppiga ungdomskanalen var det bara så, oj, nu blev det en tant här, en tant som pratar ordentligt om olika saker, och man bara, du är så många år yngre än mig, och jag måste liksom försöka göra det lite glatt och lisamt. Att hon var så himla duktig och skulle vara så redig, så att kanske det var ett rimligt sätt att tänka så här, nej men för att jag ska kunna uppfattas som en trovärdig avsändare så ska, måste jag kunna bjussa på viktiga saker kring mig själv.
Jo, men det fanns ju också en, det fanns ju en tydlig strategi från Centerpartiet att nå unga kvinnor. Det fanns väl ett skäl till att hon var med i varenda så här, mamma och förlossningspodd som fanns. Hon har pratat jättemycket om mäns våld mot kvinnor. Så det fanns väl någon slags politisk tanke där omkring, men visst är det så att, att
det där är faktiskt spännande i förändringen från Johansson till Löv. För tittar man på Johansson-åren så finns det inte särskilt mycket uttryck för det feministiska engagemanget. Hon var säkert lika engagerad i det då, men om du tittar i vad output politiskt, debattartiklar, motioner, den typen av saker, så är det inte alls lika starkt och dominerande som det sen blev framförallt under andra halvan av partiledartiden.
Nu säger ju också Annie Lööf att hennes förklaring till att det gick så pass dåligt i hennes sista val var att Magdalena Andersson blev partiledare och lockade de här kvinnorna. Och att Magdalena Andersson också var bättre, eller liksom, kanske uppfattade som trovärdigare i sitt avståndstagande mot Sverigedemokraterna, eller som en tyngre röst i det. Och det är ju, det tycker jag också är... Hon sa det i Pet morgon i morse. Och det säger ju någonting om vad Centerpartiet ägnade sin valrörelse åt. Personen och kvinnan Annie Lööf och anti-SD. Men inte så mycket mer.
Ja, men du har ju en ursprungsfråga som hänger ihop med det. Alltså, vad har Centerpartiet egentligen lyckats uppnå under den här epoken? För det är ju en epok och hon kommer ju liksom... var en stor centerpartiledare i historieböckerna, tänker jag.
Varför pratar hon inte om reformeringen om LAS eller Arbetsförmedlingen? Eller något hon gjorde som näringsminister?
Ja, men på något sätt så är det kanske att det är ju för det är de enda segrarna. Alltså tittar man på tiden när hon kom in i politiken och blev partiledare och tiden nu, så är det ju mest av allt nederlag för Centerpartiet och för centerpartistiska idéer. Alltså, kommer ni ens ihåg hur det var under liksom den frihetliga eran i svensk politik?
Ja.
När gör ni det? Alltså, när Annie Lööf blev politiker och känd också småningom partiledare, då var ju, alla ville ju vara mest liberala. Det var ju trycket. Okej, Fredrik Reinfeldt ville inte det, men han var liksom statsminister. Rörelsen i politiken var ju... integritet.
Ja, Niklas Wikman ville ju det, som var ungdomsförbundsordförande.
Det var ju liksom, det var integritet, det var hela FRA-frågan. Alltså vi hade Bodströmsamhället som alltså gick ut på att borgerliga partier kritiserade socialdemokrater för att de var för repressiva mot buset. Det är ju inte som liksom Gunnar Strömmer-samhället, det är ju något helt annat samhälle idag. Vi hade att invandring liksom var lösningen. Annie Lööf kunde ju stoltsera med Värnamo-modellen som var en jättefin integrationssak där folk fick jobb. Idag, vad är Värnamo idag? Idag är Värnamo en plats för liksom skjutningar och gängkrig, precis som alla andra ställen i Sverige i princip. Alltså, det enda Stureplanscentern på riktigt fick igenom på den här stora, stora opinionslyftet liksom, de gjorde i slutet av 00-talet, det är ju uppluckringen av LAS.
Reformeringen av Arbetsförmedlingen.
Har den verkligen hänt?
Nej.
Eller, vad okay, är en status på den? Någon borde ringa på detta.
Men liberalismen har ju förlorat under det att Annie Lööf satt där som grindvakt. Jag säger inte att det är hennes fel. Hon kanske inte kan stoppa liksom.
Nej, men, verkligheten som har mött liberalismen.
Men på det sättet är det ju ganska likt liksom, när man summerade Gustav Fridolin. De är ju årsbarn också, alltså, de är ju lika gamla. När man summerade hans språkrörstid, som också var, han hade ju suttit i 8 år, då kunde man ju också säga, ja visst, han kunde ju peka på ett antal saker kanske som han hade genomfört, men hela samhällsutvecklingen, hela det politiska samtalet hade ju gått i motsatt riktning mot vad han önskade när han kom in.
Ja, men,
och det, kan man mäta en politisk karriär efter det, eller är det bara omständigheterna?
Men då är ju frågan någonstans, var det verkligen att det var de starka frihetliga liberala vindarna som var så oerhört starka där 00, början av liksom 10-talet, eller var det vi var högre upp på Maslows behovsskala då. Det fanns en möjlighet, det hade varit liksom rädslan för Ryssland var mycket mindre, det var fortfarande känslan av liksom 90-talets optimism och globalisering och framförallt en sorts liksom kaxighet att vi var ju absolut inte Danmark. Det var ju absolut det mest centrala att vara svensk, det är ju inte att vara dansk, inte importera liksom deras diskurs kring muslimer, utan vi är Sverige, vi har inte populister på det här sättet, vi har liksom snässiga lösningar i mitten. Nu har verkligheten förändrats och då ändrar sig politiker och deras liksom budskap.
Ja, alltså med Maslows behovstrappa så tänker jag att man kan ju ta, vad är en centerpartistisk Maslows behovstrappa? Jo, den är ju...
Strandskydd?
Till att börja med så måste jordbruket fungera. Sen måste skogsbruket fungera. Sen måste folk få bygga nära sjöar och kunna leva på landsbygden i största allmänhet. Det är ju det grundläggande. Därpå har man adderat ett omfamnande av liberalismen som idé och blivit ett idéparti. Det är det som har hänt de här 20 åren. Liksom. Också innan Annie Lööf, måste man ju säga. Okej, hur ligger det till då med de grundläggande sakerna när Annie Lööf slutar? Alltså, just nu så håller ju miljöpartister i Bryssel på att ta över skogspolitiken och lägga om den fullständigt. Detta sker alltså under, eller har skett under den tiden som Annie Lööf var satt som skyddsvakt och grindvakt. Det mest grundläggande av liksom intressepolitik som ändå finns kvar i det här gamla intressepartiet som blev ett ideologiskt parti.
Men för att det är så mycket enklare att låta Bryssel ta de här jobbiga besluten så att man kan skylla på någonting, att politiken är lite så här typ, vi vet vad vi behöver göra för klimatet, men det blir alltid någon som röstar fel då om det här ska vara en lokalfråga. Så om vi bara kan säga så här, nej men Bryssel har bestämt, det är inte bara Miljöpartiets fel, det är ju alla partier som bara skjuter bort.
Eller då om man ska vara riktigt skarp.
Klimatets fel.
Har det ägnats för mycket energi åt Annie-partiet? Och för lite energi åt behovstrappan, den centerpartistiska första trappsteget. Jordbruk, skogsbruk, leva på landet.
Okay, jag älskar att bara vara liksom så här Lööfs advokat här åt juristen Lööf själv.
Men jag känner att du har stort engagemang i
den här
rollen.
Jag tror att, för jag märker, här finns det många attacker här. Och då får jag försöka vara den andra sidan. Kommer ni ihåg vad som händer om man låter centerpartister skriva sina egna idéprogram? Då får folk avbryta sina Thailand-semestrar. Då måste man säga, vet du vad, det här med att vi ska vara decentraliserade och låta vanligt folk ha liksom tankar så här, vad betyder vår ideologi då? Och så drar vi det till slutspetsen och vi är lite i framkant. Nej, men då blir det ju månggift och sånt där. Då var hon ju tvungen att säga, nej men nu är det stopp här. Nej, annars hade ni suttit och gnällt och höllt på andra sidan att det här är ett tokeparti för tokemänniskor som inte förstår världen.
Ja.
Osäker.
På att det var en rimlig historiebeskrivning utav.
Nej, men
att hon tog kontroll över sitt parti.
Absolut, men hon tog ju inte kontroll över sitt parti i den fasen genom att prata om sig själv och sin familj. Det kom ju senare. I den fasen handlade det ju om att kalla sig socialliberal och börja klä sig på ett nytt sätt.
Du säger ofta saker, men sen så gör du ju någonting annat.
Ja, det riktiga skapandet av Annie Lööf-karaktären, det är ju boken Sanningens ögonblick som behandlar den här havererade processen kring idéprogram.
Och så. Där det också finns ett kapitel om den första föräldraledigheten och första dottern som ju också föddes för tidigt men under mindre dramatiska omständigheter.
Det karaktäristiska, det är lätt att bli ytlig fast man kritiserar ytlighet här kanske. För Annie Lööf var ju på riktigt banbrytande som politisk karaktär, alltså i hur hon var politiker. Det har funnits Mona Sahlin innan och det är på ett ganska liknande sätt.
Maud Olofsson? Ingen...
Nej, inte alls.
Karin Söder?
Nej, men förlåt, men det kan ni måste definitivt ingen förstå vad du menar.
Jag får prata. Jag menar som influencer, som sättande av jag i centrum. Att ha ett helt annat språk kring sig själv. Den enda tidigare som var i närheten var ju Mona Sahlin, men det liksom hade
ursäkta,
inte sociala medier.
Ursäkta, Skyman?
Okej, Skyman också.
Uh-huh.
Men sociala medierutvecklingen och liksom och kanske att det är en borgerlig politiker, en tanke som jag aldrig tänkt innan, tänker högt. skapar ju något helt nytt. Jag menar, där är ju Ebba Busch bara en kopia egentligen av Annie Lööf.
Ja, problemet är om inte kopian är bättre än originalet här då. För det är ju någonstans, och det här kanske blir så väldigt generationsspecifikt att, eller personlighetsdrivet, att jag uppfattar ju ändå att Ebba Busch är en bättre aktör med sina sociala medier, med sin persona och sättet att liksom skapa konflikt och hamna i centrum och sen säga något. Det vill jag använda för att liksom driva de kristdemokratiska frågorna vidare. Sen frågan kanske hur duktig är hon på det? Men på något sätt att bemästra den nya teknologin och den nya mediascenen. Och det kanske där fortfarande kommer tillbaka till att Annie Lööf, vem var hon egentligen, är fortfarande lite oklar. Jag uppfattar hennes, min sanning heter, inte vad det där ordet du sa, min sanning. Min sanning.
Min.
Min, det är min sanning heter det. Gud, så mycket dumheter vi hör i det här programmet.
Alltså, man tänker att han skulle liksom vara trängd, men han ser ju att han är så trängd att han börjar med dialekthån. Men du ser ju vid gott mod ut här, Henrik. Du,
jag är glad.
Du har en bra argumentation framför dig.
Ja, för att, ja men är det så här egentligen att det var Annie Johansson all way back, att så här, hon ville egentligen vara den proffsiga, den som liksom hon lärde sig, försökte bemästra den nya medieverkligheten. Okej, man måste bjussa på sig själv, man ska säga saker, men egentligen ville hon bara vara ordentlig och på något sätt så här vara en väldigt uppdelad människa i sitt professionella jag och sitt privata jag. Något som jag tänker att så här, Ebba kan kännas som ett mysterium, men att Busch ändå på något sätt tror jag ändå är, har liksom förlikat de olika delarna med sig själv och på något sätt så här.
Jo, men
hon är mer integrerad. Det här blir väldigt konstigt psykologisk podd.
Nej, men det finns.
Nej, men det som är grejen med Ebba Busch är ju att hon har självdistans. Alltså hon driver ju, hon kanske inte har självdistans, men hon ger i alla fall uttrycket av att ha det. Hon driver ju med sig själv väldigt mycket i sina sociala medier. Och typ när den här jack- och möss-debatten, när de var uppe i Kiruna, då skriver ju hon om det på både Twitter och Facebook och berättar vem hon lånar jackan av och var mössan kommer ifrån. Och så skämtar hon lite om det.
Självdistans eller skamlös, som andra säger.
Ja, men Annie Lööf skulle ju aldrig till exempel skämta om att hon sa det här är den sista partiledardebatten i svensk historia, istället för att säga nu är jag i riksdagens talarstol för sista gången. Alltså hon skulle aldrig ta sig till
till att titta på sig själv utifrån och se, det här är ju lite konstigt det jag ser.
Men blir det kanske ändå inte en sorts dubbelbestraffning här som kanske också blir extra stark i fokus på en kvinna i offentligheten, för att på något sätt man blir arg när hon gör saker som enligt hennes demografiska profil är väldigt vanligt, prata om jag, mina, referera till sig själv. Man blir arg när hon ska lyfta fram de här personliga sakerna som skapar engagemang oftast på sociala medier, skulle kunna vara ett sätt att knyta an till nya väljare, höra politik på ett nytt sätt. Man blir arg på när det är hennes ansikte hela tiden, fast liksom personliga varumärken är ett väldigt vanligt sätt att bedriva politik över hela världen. Och någonstans tänker jag att det kanske ändå är så här, den här känslan av att så här, hur på riktigt är Annie Lööf i sina uttryck? Är det liksom upplärt proffsigt, lite fejkigt hela tiden för att så här, ja men det har varit hennes enda sätt att överleva, för att ja, hon har haft en extremt utsatt position. Det är liksom inte bara en gång hon har riskerat att dö.
Men det intressanta när man betraktar då just den sociala mediepersonan eller hur man använder sig själv och sitt jag, så är det ju intressant om Annie Lööfs egen analys är att Magdalena Andersson klev in på scenen och tog de väljare hon ville ha. När Magdalena Andersson, ja, hon har barn, vet vi något om dem? Inte särskilt mycket. Hon pratar aldrig om dem, hon visar inte upp. Hon visar upp sin man ibland, men hon är ju absolut inte privat i något sammanhang.
Är hon en kärv i jämförelse?
Och lyckas liksom ändå på något sätt bättre.
Jag har ändå svårt att komma från den här samhälleliga eller politiska utvecklingen och så att säga, för det är egentligen frågan här, har det här varit framgångsrikt eller har det inte? I de tidiga artiklarna när Annie Lööf ska bli partiledare och när hon väl har blivit det, då finns det ju en underton eller till och med rakt utskrivet rätt ofta, hon är så rätt i tiden. Alltså för hon är den som har profilerat tillsammans med Federley de här liberala inriktningen, och nu ska den liksom, fortsätter vi bara den så ska vi casha in. Och vi ska liksom vara på 15 eller 20%. Det är ju siffrorna som nämns då, som hon själv nämner vid, i sitt installationstal. 20% ska partiet få på 2 mandatperioder. Sanningen är ju att liksom, under den här tiden så kommer en stockkonservativ våg in och dödar det mesta av liberalism, och det som den inte dödar, dödar en vänstervåg. Alltså här har vi en situation, hon ska ner till Helsingborg och Muharrem Demirok ska ta över hennes position, och det han har sagt hittills är att han tänker gå vänsterut på något sätt, inte hur mycket, i skolfrågan. Alltså kärnan i det gamla valfriheten. Liksom, det här liberala som hon kom med var ju bort med DDR i Sverige. Man måste få välja vilken skola man ska gå på. Och det är dött idag. I hennes eget parti så ska en ny partiledare träda till som ska liksom, om inte avskaffa valfriheten, så i alla fall vrida på den kranen.
Men kanske också bli hårdare när det gäller krimfrågan. Ja, så men, där går man åt höger och blir högerkonservativ.
Jag menar kort sagt, hon var aldrig rätt i tiden. Hon har alltid legat fel i tiden.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent Mattias Dellert och ansvarig utgivare Anna Karleborg.